Vi har varit här en gång tidigare, Jörgen och jag tillsammans. Och före det så har jag varit här några gånger innan. Ja, det är nog 10 år sedan nu, tror jag. Så tiden går. Men då hade vi en gudstjänst här som jag aldrig glömmer, förstår ni? Det var en fredagkväll här i kyrkan och det var en ekumenisk bönevecka, tror jag det var. Och då skulle det vara en allmän gudstjänst här på fredagkvällen. Och vi var, jag tror vi var 2 eller 3 stycken som skulle predika för att det skulle pågå ända till klockan 12 på kvällen. Och jag hade fått ett ord ifrån Gud och jag kom hit med 40 graders feber. Och jag sa till Gud, jag tar tabletter och åker. Mm. Och det var en gudstjänst där Guds närvaro var så stark, förstår ni? Och vi satt här i timme efter timme och vi bad och Guds närvaro kom. Och jag predikade min predikan. Och sen efter det så hade vi alltså, jag har aldrig sett så många människor komma fram för förbön. Så vi hade kö hela vägen här. Och jag var kvar här till klockan var nästan 2 på natten för att be klart med alla som ville ha förbön. Och det var alltså en sån Guds närvaro och Gud gjorde saker. Och jag vet inte hur många av er som vet vem Stefan Järresand är. Det är lovsångaren, man ser väl han på kanal 10 tror jag han brukar vara också. Jag visste inte alls vem han var. Men han och hans fru kom fram här för förbön. Och så sa de liksom inte direkt så mycket då, utan de ville bara ha med och Gud och så. Och jag började be för dem och så kände jag att jag började be profetiskt över dem. Och jag hade ingen aning om vad som fanns på deras liv alls. Och Gud talade in det ena ordet efter det andra i deras liv. Och jag förstod, här händer det grejer. Här är det något som är förberett som Gud vill göra i deras liv. Och sen när allt var klart och så sa de, du vet inte vad vi står i nu. Nej, så jag känner ju inte er. Nej, vi är på väg ut i en tjänst i lovsången i Guds rike, sa han. Och vi vet ingenting hur detta ska gå till eller hur detta ska hända. Och ske, sa han. Men vi har bestämt att vi ska gå ut på vattnet nu och börja gå. Det var starten. Och då har jag tänkt på det sen efter att när jag har sett honom och ser. Ja, Gud, visst gör. Gud har ju tider för oss allihop. Speciella tider då han kommer in och gör något alldeles speciellt. Och det var så då faktiskt. Och han har varit en fantastisk välsignelse. Bara ett halvår efter det här så predikade jag i Landsbro, min hemförsamling som där jag bodde då. Och när jag står på det, du vet, ibland så kan man känna att mötet är öppet eller mötet är stängt, då vet du vad jag menar. Mm. Och jag bara känner, Gud, alltså om du öppnar din himmel så dör jag. Ungefär så kändes det, för det var så stängt. Och jag gick ut på toaletten och satte mig och bad och sa, Gud, du måste öppna himlen. Och sen så kommer jag in igen, där de har sjungit någon sång, men då var det någon lite lovsång och så här. Och jag bara känner Guds härlighet, bara tjong! Kom så här bara rätt in i lokalen. Sitter Stefan där. Och jag hade inte upptäckt att han var där överhuvudtaget. Och då hade han hälsat på goda vänner. Och sett att jag skulle predika där. Så vi måste åka dit igen, sa han. Och träffa henne och så. Då var det fantastiskt. För att han fick dra ner Guds härlighet över den gudstjänsten. Och vi bad med folk. Jag vet inte hur Gud har välsignat honom. Och jag har inte träffat honom sedan dess. Jag vet inte mer faktiskt. Men så gör Gud. Det är typiskt Gud, brukar min man säga. Det är typiskt Gud, sa han. Han gör olika saker. Och så är det ju. Och Jörgen och jag, vi har fått nåden att förstå mitt i ett av den heliga andes skeende i Götene där vi bor. Där har Gud gjort under på ett med i en liten trosförsamling där. Och för knappt 2 år sedan så kände vi att vår tid där var över. Vi skulle gå in i pingstkyrkan här i alla fall. Men vi var inte säkra för de väntade på ny pastor. Och då sa vi väntar till han kommer. För då vet vi ungefär åt vilket håll det här kommer att gå. Och det gjorde vi. Och de fick en underbar brinnande broder som kom dit. Fantastiskt. Mikael Tilly som kommer från Gråbo i Göteborg. Och vi kände att vi kunde koppla ihop med honom bara så här. Och så småningom gick vi med i den församlingen. Och vi hade väl tänkt då, Jörgen och jag, för att vi är ju egentligen pensionärer sedan ett år tillbaka fast vi jobbar lite längre. Och då kände vi så här. Ja, det är ett nytt skede i vårt liv nu. Och vi har fått mycket profetord över oss. Över människor som inte visste vad vi höll på att skulle göra. Men Samtidigt så kände vi så här, att vi ska nog vara här. Och så ska vi liksom vila ett tag. För vi hade jobbat i 3 år intensivt med flyktingar. Och allt vad det innebär. Så nu ska vi nog sitta och ha det lite skönt ett tag innan vi går vidare. Och så när vi har med ett par veckor så kommer ungdomspastorn och säger, Birgitta, ungdomarna vill att du kommer och predika och undervisa om den heliga ande på ungdomsmötena. Oj, då sa jag, men du vet inte hur gammal jag är, sa jag. Du vet att jag är pensionär, så jag vill ha mig på ungdomsmöten. Alla vill att du ska komma, sa han. Ja. Och där har Jörgen och jag tillbringat stor del av vår tid de sista 1,5 åren. Och Gud har gjort så mycket bland ungdomarna. Och fyllt dem med sin heliga ande. Vi har haft 2 dopförrättningar redan nu i vår. Och de kommer. Kommunalrådets son döptes nu här förra söndagen. Så Gud gör så mycket för dem. Han har bara kommit. Och ingen har gjort någonting för detta. För det kan vi ju inte göra. Utan han har bara kommit på ett sånt starkt sätt. Och det som händer bland ungdomarna, det smittar. Det smittar. Vi har kommit precis, Jörgen och jag, för vi som församlingsledning har varit på en sån här retreat, eller vad man ska säga, ute vid havet i 2 dagar innan vi skulle hit. Och vi har sökt Gud för vår församling och så. Och då sa vi det, tänk vad vi har fått vara med de sista året här. Vad Gud har gjort. Och hur ungdomarna har smittat oss. Och Gud har gjort så mycket. Vi har fått se så mycket av helande, av upprättelse av människor. Ok som har fallit från människors liv. Och folk som har kommit ut i frihet. Och ungdomar som har blivit fria från saker som inte ungdomar ska behöva gå och bära på. Och så är det när Gud får komma till och när den helige ande får göra någonting i våra liv. Och då tänker jag så här, när jag ser över den här skaran här, ser ni mycket, alltså ni har inte så mycket ungdomar här. Här sitter en där med nallebjörnen eller hunden. Men ni förstår att ungdomarna behöver er. Tänk på det. De behöver vår generation som har en erfarenhet att gå med Gud. Och berätta för dem. Och de säger, berätta mer Birgitta, berätta mer Birgitta, berätta mer, sa de alltid. Och då gjorde Gud, och då var den heliga ande där och hände det, förstår ni, så här. Och, ja, vi vill höra mer. Och då tänker jag så här, det är vårt uppdrag. Att ge vidare till nästa generation det som Gud har gett oss. Det ger vi vidare. Och så bär det frukt åter och åter och åter igen. Det var några ord om det vi står i precis nu. Och det är nästan så att vi nästan inte vill vara ifrån våra gudstjänster. För vi säger, åh, nej. Ja, så idag måste vi säga, för nu är vi i Aneby. Så är det. Men Gud har gett ett ord till er. Eller till mig först, och nu ger jag det vidare till er. Och det är de här orden. Frukta ej du Guds församling, ty Herrens ande bor i dig. Jag säger det en gång till. Frukta ej du Guds församling, för Herrens ande bor i dig. Det är utgångspunkten för vad jag ska prata om idag. För några år sedan, ganska många år sedan, för mina barn är vuxna nu. Men när mina barn var små satt vi åt frukost. Och vi bodde ute på landet. Och när vi tittade ut genom fönstret denna lördag morgon, så får vi se att det står en katt nedanför en av våra gamla ekar där utanför. Och så tittar vi, varför han står, han rör sig liksom inte, säger killarna. Han rör sig inte, mamma. Nej, så han har nog fokuserat på något speciellt i trädet. Och så tittar vi upp och där sitter en ekorre. Helt paralyserad av skräck. Han kunde inte röra sig överhuvudtaget. Utan han hade ju mycket större chans än katten egentligen. För han kunde ju kasta sig från träd till träd. Men på grund av att han var så rädd så kunde han ju inte röra sig. Utan han bara satt, och till slut så tog katten honom. Och då grät barnen och sa, vad ska vi göra? Jag sa, vi bäddar ner han och ger han lite vatten. Och sen så dog han fritfullt i vårt pannrum. Men det blev en bild som har suttit kvar i mitt sinne. Vad fruktan kan göra med oss människor. Alltså rädsla och fruktan som binder oss på olika sätt. Så att vi inte kan göra det som vi egentligen ska kunna göra som människor. Alltså Bibeln talar ju om frukta jättemycket. Men det finns ett frukta icke för varje dag på året, vet du det? Och till och med lite till. Och då tänker jag så här, varför skrev Gud det? Frukta icke för varje dag. Jo, för att han har skapat oss och han vet hur vi är. Han vet i vilken värld vi lever i. Han vet vi behöver ett frukta icke för varje dag. För det finns alltid någonting som vi kan frukta för. Fruktan kan ju vara massor av olika saker. Det finns ju en positiv fruktan också, va? Vi använder till exempel säkerhetsbälte i bilen. Och när vi sätter oss på flyget för att vi inte ska skada oss. Vi använder flytväst när vi åker ut med båtarna. Och vi äter inte vilka bär och svampar som helst. Det gör vi ju inte. Och vi skyr elden och de varma plattorna på spisen. Alltså en positiv fruktan som gör att vi håller oss ifrån vissa saker. Men ibland kan ju fruktan fullständigt förlama oss. Jag har en väninna och vi har flugit en del ihop. Och var gång vi flyger så måste hon alltid när hon ska gå in i gaten ringa till sina barn. Hon har 5 stycken, så det är rätt så många. Ungefär som att, och då skojar jag med henne, så här, ska du ge sista hälsningen nu? För att hon är så rädd för att flyga. Sen skulle vi flyga några veckor efter, ni vet, den 11 september. När allt som hände i USA då, när de flög in i tornen där. Och det var ju lite tufft då, 3 veckor efter det. Och då upprepar sig samma sak, men då händer någonting annat. Precis när hon ska ringa sin ena son så ser hon att på displayen på mobilen så kommer det upp en text. Och då står det så här: Welcome to fly with Osama bin Ladins flight. Och så får man se ett flygplan som flyger på sådär, så bara kraschar det. Och så sa han, varför gör han så här, så när han vet hur rädd jag är, sån? Jo, så är det därför han gör det. Han försöker hjälpa dig. Han försöker hjälpa dig att ta udden av din rädsla så att du skulle kunna skratta åt det här istället. För det var ju lite dråpligt gjort så. Det är typiskt han, sån. Och då tänkte jag så, ja, så är det ibland att udden av fruktan kan tas på många olika sätt. Så är det. Men jag kan tala om för att hon har upplevt något nytt. Så när jag flög med henne sist var det inte så. Hon fick möta Gud på ett väldigt speciellt sätt. Vi hade en församlingshelg, det är många år sedan nu. Och vi satt en kväll och bara var inför Guds ansikte. Och så kommer Marianne in och så läser hon psalm 23. Och så kommer Guds ande över henne. Och så hör vi hur hon bara går runt i lokalen fram och tillbaka. Och så säger hon... Mig fattas inget. Mig fattas inget. Mig fattas inget. Mig fattas inget. Mig fattas ingenting. Och det blev som att Guds ande bara vällde in och försökte få in de här orden i henne. Och sen dess så har hon behövt ha dem, för hon har gått igenom tuffa saker. Men hon fick veta det, att mig fattas ingenting. Ofta så tror vi ju människor att vi är ensamma om den fruktan som vi har för olika saker. Men det är ju faktiskt så att de flesta av oss har alla någon gång haft fruktan och har. Och det faktiska är ju att det mesta som vi fruktar, det händer ju inte. Men ändå fruktar vi. Och i den medicinska litteraturen så säger man att 80% av många sjukdomar beror på fruktan. Och jag tänker på det ibland när man läser hälsokostaffärernas olika reklamer som egentligen bygger på vår rädsla för att dö. Alltså vi ska leva för evigt och vi ska vara, och det finns piller och grejer för allt och mycket, säkert bra, det är inte så jag menar. Men alltså det är inte det som hjälper oss kanske mot fruktan någonstans. Jag tror att fruktan kan grundläggas väldigt tidigt i våra liv. När vi är små kanske, som barn, du har gått igenom, man kanske har varit med trauma, eller man har föräldrar som har fruktan och som har fört över det på sina barn. Och så binder det en så här så att man inte kan göra det man vill egentligen. Jag jobbade uppe i Stockholm under 7 år och där träffade jag Margareta. Inte med Margareta, utan jag har glömt vad du heter i efternamn. Lysen, ja, tack. Och vi jobbade med att be för människor i församlingen Arken. Där under några år var jag där, du var där lite längre. Och jag jobbade på en kristen skola. I min klass hade jag en liten god tjej. Och hon var, men hennes mamma var alltid orolig över. Hon var född, föräldrarna hade fått henne lite sent i livet. Hon var det dyrbaraste de hade. Hon vaktades verkligen. Sen skulle vi åka på en utflykt med klassen. Och så, det kan inte Lina göra, förstår du, sa hon, för att hon får alltid huvudvärk när hon åker på utflykt. Säger du det, sa jag. Är det alltid så? Ja, det har alltid varit så, sa hon. Jaha, sa jag. Men vi ska ju bara vara där en dag, sa jag. Och jag lovar att ta jätteväl hand om henne, sa jag. Det lovar jag det. Så att hon får vila mellan alla aktiviteter vi gör och så att hon ska få huvudvärk. Så att, och jag lovar att ringa dig direkt om det skulle hända, sa jag. För vi är bara någon mil ifrån här. Ja, till slut gick hon med på att hon skulle få följa med. Och då kände jag så här, det här är någonting helt annat. Egentligen, det handlar inte alls om huvudvärk, va? Och jag tog hand om Lina och vi hade det så bra. Och det blev ingen huvudvärk. För det som mamman var rädd för och hade fruktan för, det hade hon fört över på sin flicka. Mm. Och bundit henne väldigt mycket, kan jag säga. Så det var en annan story. Men hon blev fri sen så småningom. Men man kan vara med om det. Man kan få överförd fruktan från föräldrar eller från andra vuxna runt omkring sig när man är liten. Och jag ska berätta en annan sak om det faktiskt. För det är väldigt tydligt. På samma skola under den tiden när jag jobbade hade jag en annan pojke i klassen. Han började ettan och var så glad han skulle börja ettan igen. Men så visade det sig att han vågade inte vara ensam. Han var alltså riktigt, riktigt, riktigt rädd. Så att hans pappa fick vara med han varje dag. Och till slut så sa han så här, så jag förstår att det var ju lite lätt för han hade ju ett jobb. Så du kan inte ta jobbet med dig hit, för han jobbar så han kanske kunde det. Och ta din dator med och sitta i rummet sidan om. Så öppnar vi dörren så att han ser dina skor, att du är här. Mm. Och så gjorde vi så ett tag. Men jag känner att det här blir längre och längre tid. Och det blir ohållbart för pojken, va? Att känna så här. Och så jag kallade till ett samtal med föräldrarna. Så sa jag, bara undra, sa jag. Är det någon av er som har varit väldigt, haft mycket fruktan och så i sitt liv? Ja, det har jag, som mamman. Och det har min mamma med och min mormor också. Så. Men jag har varit såna här allihop. Och då tänkte jag, då har vi en nyckel. För Bibeln talar ju om att välsignelser från generationer till generationer, men också förbannelser, alltså sånt som är dåligt som vi kan ha från generation till generation. Och då så berättar jag om det, så här, och om ni har haft det allihop, så här, då tror jag att det är någonting som behöver bryta över er familj som har funnits där länge, så att ni slipper ha det kvar. Ja, det vill vi, sa de. Mm. Och så om vi träffas en kväll när Linus sover, för det är viktigt att det är ni som föräldrar som gör det här, så tar vi och ber för honom när han sover, så vet han inte om det. Och det gjorde vi. Vi gick in på hans rum och vi bad kort och vi bröt fruktan över hans liv ifrån andra, tredje och fjärde generation. Och så bad vi Guds välsignelse och att Guds trygghet skulle få vara över pojken. Nästa dag kommer Linus till skolan med sin pappa och de hinner knappt innanför dörren för att säga pojken, du kan åka nu pappa sen, så, för nu är jag ju här, sa han. Fanns inte, han märkte inte, han tänkte inte själv att han hade varit rädd innan. Utan det var som en hel nystart. Det gjorde Gud. Och så kan Gud göra. Han kan bryta fruktan. För det är en del av det som kom in genom syndafallet. Det var inte tänkt att vi skulle leva i fruktan. Utan vi skulle leva som fria människor. Jag tror att de flesta människor som kämpar med fruktan har liksom olika sorters fruktan. Det finns en fruktan som är den absolut värsta och som kom genom syndafallet verkligen. Det var att förkasta eller att bli avvisad av någon. Visst har du känt så att måtte de inte tycka att jag inte duger eller att jag inte är okej eller så här. I skolans värld är det väldigt tydligt, men även i den vuxna världen på vuxna människors arbetsplatser kan man bli avvisad. Det är det hemskaste som kan hända oss. Och sen tror jag att fruktan för att misslyckas, att inte fixa det man ska göra, man vill göra ett bra jobb och så är man så rädd att man ska misslyckas. Man nästan inte vågar göra någonting. Man avstår allting för att man är rädd för att bli misslyckad. Och sen är det tredje, fruktan för det okända, det som vi inte känner till. Alltså det finns ju saker hela tiden som vi måste göra genom livet som vi aldrig har gjort förut. Och som är kanske okänd mark för oss, där vi känner att fruktan kan ta över. Kanske du var med om det, att du blev förkastad när du gick i skolan. Du drog dig undan eller så försökte du så intensivt att bli godkänd, va? Så att de orkar inte med dig, de andra. För det slog över för dig att du skulle försöka att göra det bästa och bli godkänd. Så du stötte istället bort de andra. Och idag, om någon säger till dig, du är älskad. Eller någon säger, jag älskar dig. Så tror inte du på det. Även om det är teoretiskt när du hör det, tycker att det låter bra, så kan du inte ta det till dig. Därför att du har så mycket av att vara förkastad på insidan. Så det är starkare än den kärleken som kan komma från någon annan människa. Jag hade en god vän. En nära vän som var psykolog. Jag sa inte varför. Hon lever fortfarande, men hon är väldigt gammal idag. Hon var en sån härlig människa. Och hon hjälpte barn och jobbade på BUP. Och vi satt på BUP ibland, hon och jag, när jag hade barn för min skola där, och bad för familjer och så här inne på BUPs kontor. Men i hennes personliga liv hade hon inte vågat släppa in den man som alltid hade älskat henne. Han hade väntat på henne sedan de var unga. Och han hade väntat och väntat och väntat, men hon vågade inte. För att hon hade fruktan på detta området. Sen går det ganska många år. Och så satt vi en dag och pratade om det här. Och hon berättade att Gud hade börjat att göra saker i hennes liv på det här området. Och att de hade börjat att träffas. Och då tänkte jag, yes. Och då gick jag på, för jag blev så glad. Så jag sa, åh, jag kan väl få göra på bröllopet. För de var över 50 bägge två. Och kände, åh, roligt det skulle vara. För då var jag yngre, kan jag säga. Och då tänkte vi, åh, jag kan sy din klänning. Så här, jag kan fixa maten och alltihop. Och tänkte, detta är ju helt, äntligen blir detta av. Och en månad efter vi hade bestämt hur vi skulle göra allt det här. Så insjuknade han i svår cancer. Aggressiv cancer som gick väldigt snabbt. Hon satt vid hans säng i 2 månader. Tills han dog. Och då tänkte jag så här. Ja. Det kunde ha varit ganska många år där som de kunde ha fått ihop. Om fruktan inte hade paralyserat henne så. Och då kände jag. Det var en förlorad kärlek. En förlorad glädje. På grund av fruktan. Så kan det vara. Du vet de här människorna som är perfektionister. Som inte vågar misslyckas. Alltså vi kvinnor ligger ju ofta risigt till där. Därför att när vi får hem folk så säger vi, och du kan inte komma in och jag har inte städat på så länge. Och de som säger det, det är de som har dockhemmen. Alltså där det är så pyntat och så fint så man kan inte. Det är de som säger det. Och den som har fruktan för det och är perfektionist lever ett helvetiskt liv. Därför att det kommer ju de kommer ju aldrig bli nöjda. Aldrig är det tillräckligt bra. Du kan jobba, 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 kämpa, kämpa, kämpa. Men det blir aldrig tillräckligt bra om man är en perfektionist. Utan man behöver bli fri ifrån det. Är man perfektionist så kan det också föra övers på ens andliga liv. Att man tror att man måste göra väldigt mycket saker för Gud. Och man måste göra Gud glad genom att vara på ett visst sätt. Eller göra vissa saker och så här. För att göra Gud glad. Och du vet, det går ju inte. Det är en omöjligt uppdrag, va? Ingen kan liksom tävla med Gud, va? Det är rätt svårt. Och dessutom så har Jesus genom sin död och uppståndelse vunnit en seger över allt som behöver besegras. Så du kan inte lägga till någonting av det som han har gjort. För det han har gjort är fullkomligt. Det finns ingenting som du och jag kan säga att vi behöver hjälpa till lite här. Det går ju inte, för det är redan klart, fullkomligt. Utan vi får bara vila i det och vara tacksamma för det. Så är det. Och där vill Gud hjälpa oss att se de här sakerna och liksom komma vidare istället. Vi ska läsa ifrån Jesaja 41:10. Där det står så här, och du kan det här ordet utan till, tror jag. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig och jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Och så ska vi läsa från Romarbrevet 8 och 38 här. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och det tycker jag är ett underbart ord. Det betyder att det finns ingenting som kan skilja dig och mig ifrån Guds kärlek. Jag brukar säga så här, att Gud är så nära så som huden är på din kropp. Han är alltid där. Han är närvarande i ditt och mitt liv. Jesus. Du vet, när vi går igenom olika saker i vårt liv så kan fruktan hastigt kasta sig på oss, inte sant? Jag tror att alla vi som är här idag har varit med om det någon gång. Att vi går igenom en tuff tid i livet och vi känner att vi nästan fruktan gastkramar oss så här och håller oss i sitt grepp. Och det är då som vi som känner den här boken och vet att det som står här i, det är helt oföränderligt. Det kommer alltid att vara detsamma ifrån årtusende till årtusende, det som står här i. Det är oföränderligt Guds ord, det förändras aldrig. Därför är det väldigt bra att kunna hålla sig i Guds ord när det händer olika saker. Och då är det bra att ha ett litet apotek här inne som man kan plocka fram. För fruktan, då har du de orden du plockar ut. Frukta icke, ty jag med dig. Jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Alltså så mycket ord som finns i Bibeln om att inte frukta. Att hålla sig i det. För vet du, om man fruktar och blir bunden av fruktan, då kan man också bli bitter. Och bitterhet, säger Bibeln, det är pest och pina. Därför att det förstör hela ditt liv. Och så säger kanske någon så här, ja men jag är lite bitter, jag är bara lite besviken. Det är ju sant. Men bitterhet kan besvikelse kan fortsätta med bitterhet. Så är det, så det är samma rot. Och vi behöver liksom se till så att det inte kommer in. Och då behöver vi hålla oss i Guds ord, både du och jag. Jag gick igenom en svår tid i mitt liv för 10 år sedan. Gott och väl. Då min man lämnade mig efter 30 års äktenskap. Och det var jag helt oförberedd på. Vi hade känt att Gud, bägge två varit missionärer och varit ute. Men så blev det. Och det var fullständigt katastrofläge i mitt liv. Och då blev jag riktigt testad. Vad håller det här? Håller det här? Och jag minns första natten när jag la mig i mitt hus ensam. Så la jag boken här och sa, Gud, nu vill jag ha, och jag måste ha det så här. Varje kväll när jag somnar ska jag somna så här. För då vet jag att detta är det enda som inte är förändrat just nu. Det är det som alltid har varit. Och så somnar jag och så levde jag i saltaren. Och så hade jag Guds ord på bröstet varenda natt när jag skulle sova. Men så var det så här att, jag har inte tänkt berätta det, men jag tror jag ska göra det. Att när detta hände så hade vi påbörjat en badrumsrenovering i vårt hus. Ett nytt badrum skulle höll på att byggas och ett annat var under renovering. Och jag stod där själv med alltihop, jag hade ju aldrig hållit på med något sånt här. Men banken var på min sida och han sa, du kan fortsätta Birgitta och göra det här klart. Så jag fick ju ta in alla möjliga sorters hantverkare som skulle göra detta klart. Och när det var klart så kände jag så här, detta skulle ju inte byggas för mig. Utan det skulle vi ju haft tillsammans. Det var ju vi som hade planerat detta tillsammans. Och det blev så jobbigt för mig så jag kände, jag vet inte hur jag ska klara detta. Men det gjorde jag i alla fall så att jag fyllde badkaret med badskum. Du vet som vi gör, vi tjejer, vi gillar ju det. Och då säger jag till Gud att om inte du kommer nu så kommer jag känns det som jag dör, sa jag. För det här är ett helt annat, det blir ett annat syfte än vad jag hade tänkt. Och så lägger jag mig i badkaret. För du skrattar om du vill, göra ingenting. Och jag bara känner att Guds härlighet kom ner i det här badkaret. Och jag kände att Gud var så nära. Och jag kände hans närvaro och han talade till mig. Och jag var så välsignad när jag låg i detta badkar. Och jag kände, nu har jag intagit det för Guds rike, badkaret med. Och så mötte jag ju mina grannar som jag hade vittnat så mycket för. Och det var väldigt jobbigt tyckte jag. Och så säger grannen så här till mig. Ja, det värsta är väl att man blir så bitter när man går igenom något sånt här. Så han. Ja, så jag ska berätta för en sak. Att jag bad faktiskt till Gud att jag inte skulle bli bitter när detta hände. Och jag har inte blivit det. Och det är bara Guds förtjänst alltihop, sa jag. Ja, det är helt otroligt. Så han, menar du verkligen detta? Ja, så jag, det är sant. Ja, och så fortsatte vi. Och då tänkte jag så här. Nej, nu ska djävulen få betala tillbaka för det han har stulit ifrån mig. Och han ska få betala med råge, tänkte jag. Så jag började göra så här att jag delade ut små lappar på gatan. Det var ett 50-talsområde som var intaget av en ny generation med unga familjer. Och jag visste att många av dem hade tuff ekonomi och så. Där hade de inte råd att bygga något nytt badrum kanske eller så. Så jag gick ut och så delade ut små lappar och sa, välkommen hem på spa en fredagkväll till mitt hus i mitt badrum. Och det väntar en trerätters middag där nere i vardagsrummet. Jag kommer hem och passar era barn. Och så, va? Det har vi aldrig varit med om. Nej, så är det nya tider nu, så det händer många saker. Ja. Och så började de komma. Och så la jag små lappar i badrummet. Lite kärlekslappar för de skulle säga till varandra. Och sen lite bibelord smätte jag in emellan också så. Och då kände jag, för var gång det hade varit något par där, kände jag, ja, där fick du en gång till, sa jag till den onde. För att nu så breder vi ut Guds rike med det här istället. Mm. Och jag fick så många kontakter med alla dessa grannar och dessa underbara barnfamiljer som hade det haft det så tufft. Och Gud började göra saker i deras liv. Så kan man också göra. Nu kommer jag in på något som jag inte alls hade tänkt jag skulle prata om egentligen. Så är det. Att vara orolig och ha fruktan, det är att vara i krig med sig själv hela tiden. Jag tror att oro börjar ofta med en tanke. Du vet, en tanke kommer in och så upprepar vi den många gånger. Och till slut så bara sitter den där och det är svårt att bli av med den. För att det som du och jag väljer att tänka på, det gör någonting med våra liv, inte sant? Om du tänker positivt så händer det med positiva saker. Tänker du negativt så blir det jobbigt allting. Därför är det viktigt vad vi tänker. Och då tänker jag att tänka på Guds ord. Att citera Bibeln hela tiden. Och att när du känner att du har det tufft och jobbigt, citera Guds ord för dig själv. För det påverkar dina tankar och dina känslor hur du ska tänka om dig själv. Och du vet att Bibeln är ju alltså full av berättelser med människor som hade det tufft på olika sätt och som fruktade, verkligen. Men Bibeln talar också väldigt mycket om vad som hände med dem när de ändå vågade göra det som Gud ville att de skulle säga. Jag tänker på den här bibelberättelsen, du vet, när Jesus står i det här huset och den lame mannen hissas ner ifrån taket. När han kommer ner inför Jesu fötter så säger ju inte Jesus till honom så här, nu får du rycka upp dig lite grann och inte ligga där. Det är liksom inte Jesus språk, va? Utan han säger istället, var vi gott mod? Var vi gott mod? Och vad betyder det? Jo, hoppas, tro. Det är att vara vid gott mod. Och jag har satt upp en sån lapp i vårt sovrum. För vi har 5 krokar där vi hänger lite kläder av och morgonrockar och sånt. Och min man Jörgen, han sprider sig ganska snabbt så, va. Så vi har 5 krokar och jag har en utav dem. Och när han då hänger på den också, då kände jag så här, nu får det vara nog. Så då satte jag upp en liten lapp där till mig själv. Där står det, var vid gott mod, Birgitta. Så kan det vara, var vid gott mod. Och så säger ju Jesus till honom, var vid gott mod, säger han till den lame mannen. Varför gjorde han det? Jo, för han säger, koppla av. Du tillhör ju familjen. Du är en del av familjen. Och Jesus ställde sig mellan den lame och fruktan. Han stod personligen, verkligen fysiskt, mellan dem. Och mannen befriades från synden. Och sen så fick han hälsa till sin kropp och kunde ta sin säng och gå. Och det tror jag ibland också är så. Att det finns fruktan, olika saker som hindrar Gud för att göra det han vill göra med oss. Han vill ju göra allt verkligen. Annars har Jesus dött förgäves. Han vill ju verkligen hjälpa oss med allt som behövs. Men ibland kan det finnas saker som sitter i våra huvuden, i våra sinnen. Som hindrar oss från att se vad han egentligen kan göra och vill göra. Paulus, han var ju rädd. Han var ju en tuffing, han var ute på många uppdrag. Men han var ju rädd för att han inte skulle kunna hinna och komma till Rom och fullfölja sin kallelse och sånt där när han var ute och reste. Men då sa Jesus till honom, var vi gott mod, Paulus? Var vi gott mod, sa han. Och det betyder ju inte att liksom Paulus skulle vara utan svårigheter och så. Men att när han var i dem, då skulle han vara vid gott mod för att Gud var med honom och skulle hjälpa honom på olika sätt. För Jesus, han är i alla fall Herre. Och då brukar jag säga till mig själv, Jesus, du är på tronen och ingen kan ta den platsen ifrån dig. Ingen kan ta den platsen. Därför att där sitter han ifrån evigheter till evigheter och regerar. Och du och jag, vi får bara böja oss inför honom och lyfta hans namn högt. Du, när vi liksom fruktar för det som inte är känt. Då ska vi bara läsa ett litet, vad är klockan? Ja, vi kan hålla på lite sunt till. Ifrån Matteus 4. Nej, 14 är det. Jag har skrivit fel här. 14. Och vers 22. Då är det den här situationen, du vet, när Jesus går på vattnet. Strax därefter befallde Jesus lärjungarna att stiga i båten före honom och fara över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. Sen gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. Och när det blev kväll så var han ensam där. Båten befann sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Och vid fjärde nattvakten, då kom Jesus gående till dem på sjön. Och när lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa, det är en vålnad. Och de skrek, så rädda var de. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, var inte rädda, det är ju jag. Det var en ny situation. De hade aldrig sett Jesus gå på vattnet innan. Så de kunde inte tänka sig att det var han. Det måste ju vara en vålnad det här. Och så kan det vara för dig och mig. Vi har pratat mycket om det i vår församling. Jag hade ett bibelstudium med i ledningsgruppen här för några månader sedan. Och då sa jag det. Ja, så det kan vara så här att om inte den helige ande kommer på samma sätt och uttrycker sig på samma sätt som vi har varit vana vid att han har gjort tidigare, så tror vi inte att det är han. Och då missar vi någonting. Och då vill liksom Gud öppna våra ögon så att vi är öppna för det som Gud vill göra idag. Även om vi inte känner igen formen som den var då för 10 år sedan eller 5 år sedan eller vad det kan vara. Det är när det är något som är okänt. Och det är därför som att vi i vår ande får känna in. Och då känner vi amen, amen, säger anden. Medan huvudet säger nej, nej, nej. Och då måste vi lyssna på vad vår ande säger. Så att vi kan ta emot det som Gud vill göra. Och jag tänker, ja, där kom ju han på vattnet. Och det hade de ju aldrig sett förut, det kan ju inte vara han. Visst är det så med dig och mig också ibland. Det är ett nytt uttryckssätt som kommer. Väckelse efter väckelserörelse kommer. Och det är nya uttrycksformer. Men det är samma heliga ande som är utgjuten. Kan man då bli fri från sin fruktan? Ja, det kan man bli. Man kan bli fri från sin fruktan. Du vet att roten till allt ont och det som plågar oss, det har vi i synden. Antingen vår egen synd eller någon annans. Därför så kom Jesus för att betala vår frihet. För att syndens grepp skulle släppa oss. Men du vet, alltså man kan bekänna Guds ord i åratal, men om inte du ser att Jesus står emellan dig och din fruktan, så blir du inte fri. Så är det. Och ibland tror jag att fruktan kan gastkrama en så mycket som man behöver hjälp av kanske någon själavårdare eller förebedjare som kan hjälpa en att bli av med fruktan. För man kan vara så fylld av fruktan som man inte klarar av att ta emot någon befrielse själv. Jesus. Du vet att även om du misslyckas så ber Jesus för dig. För det gjorde han för Petrus. Om du tillhör de där perfektionisterna som tycker att du aldrig är tillräckligt bra, så tänk efter vad Jesus sa till Petrus. Han sa så här: Petrus, jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet när Satan har försökt att sålla dig som vete. Då har jag bett för dig. Och det kan du ta med dig. Alltså, du har inte bett. Någon annan har inte bett. Men Jesus har bett för dig. För han är ju oföränderlig. Han ber för dig när du har det så tufft så att du inte orkar själv. Då ber han. Jag tror att Jesus personliga närvaro i våra liv gör också att fruktan måste fly. En församling kan vara fylld av fruktan och styrd av fruktan för att våga ta de steg som Gud säger. Kanske säger, så har vi aldrig gjort förut. Känner du igen det? Så har vi aldrig gjort förut. Eller så säger vi, ja, om vi gör så då blir ju den arg. Eller så säger vi, ah, det var ena bättre förr. Eller så säger man, ah, vi ligger lågt för det blir inte fel i alla fall. Känner du igen dig? Så är det mänskliga. Vi tänker så. Och om vi läser ifrån Moseböckerna, jag läste innan jag åkte hit och då blir jag så full i skratt. Jag ska läsa det för dig. För man kan oroa sig över väldigt mycket som man inte behöver oroa sig för. Och man kan göra det till en jättestor grej. Vi ska se här, andra Moseboken 14. Där blev man till och med bekymrad över sin gravplats. Att man skulle få rätt gravplats. Och det har ju Jörgen och jag pratat en del om. Men det har vi ju klart nu. Mm. Ja. Då kommer det. Det står det så här. Ja, det, ni vet, det är ju vandringen då i Röda havet. Och där som det här utspelar sig. Och då var det så att när farao närmade sig så lyfte Israels barn blicken och fick se att egyptierna kom tågande efter dem. Och Israels barn blev naturligtvis mycket förskräckta och ropade till Herren och de sa till Mose: fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad var det du gjorde mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till Egypten? Vi sa ju låt oss vara så att vi kan få vara kvar och tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Men Moses sa till folket, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Ty så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin mer se dem. För Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Och då kan vi som kan historien tycka att hur kunde de bekymra sig över sådana här saker? Alltså de hade ju varit slavar nästan i Egypten. Va? Och de hade ju faktiskt fått komma därifrån. Men ändå längtade de dit för de ville gärna ha en gravplats där för det kändes lite säkrare där. För det man har varit tidigare, det vet man vad det är. Men det man är på väg till, det vet man ju inte vad det är. Det är därför som det aldrig finns några varför i framtiden. Har du tänkt på det? Tänk i framtiden, där finns ju aldrig några varför. För du vet ju inte vad det kommer att bli. Men bakåt i våra liv, då har vi varför, inte sant? Och ibland får vi ge våra varför till Gud. För det är så här, att alla varför kommer vi aldrig att få svar på. Vissa saker får vi inte svar på. Och då får vi säga till Gud så här. Jag vill försonas med att jag inte förstår. Jag vill lägga mina frågetecken vid ditt kors, Gud. För jag kommer aldrig förstå det här. Och så vill jag gå vidare mot framtiden där det inte finns några frågetecken. För det har ju inte hänt än. Så därför vill jag bara sträcka sig framåt. För där finns det inga varför. Filipperbrevet ger oss tre steg när det gäller oro. Och det är ett känt bibelvers ställe som du säkert kan utan till. Filipperbrevet 4 och 6. Där det står så här. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Och då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder och systrar, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas för dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vet att ni har lärt er och tagit emot och hört och sett hos mig, det är det som ni ska göra, för då ska fridens Gud vara med. Och då tror jag att när vi håller oss till det här, att göra våra önskningar kunniga, tala om för Gud, så har vi ett löfte om att få Guds frid. Och jag tror det är för att vi ska släppa, Gud har en psykologi i den här versen. Vi ska alltså släppa våra bekymmerstankar och lägga dem hos honom. Och när vi har bestämt oss att vi ska lägga dem där, då kommer hans frid. Och det är det vi vill ha, inte sant? Friden ifrån Gud övergår allt vad vi behöver. Guds frid som övergår allt förstånd får bevara våra tankar. Jag har ändå många gånger jag har bett för människor, lagt händerna på dem och bett just den här bönen. Må Guds frid som övergår allt förstånd bevara dina tankar i inget annat namn än i namnet Jesus. Amen. Och Jesus, vi är så tacksamma till dig för att du har vunnit en seger som är evig för oss. Att allt det som du vann för oss på korset, det har du inte gjort förgäves. Utan Jesus, vi vill plocka ut allt som du har vunnit för oss. Och vi ber Jesus, vi ber om förlåtelse för allt som vi har oroat oss över, som vi inte har behövt oroa oss för. Jag tackar dig Jesus för att du är vår Herre. Du är vår kung. Och du sitter på tronen. Och när du sitter på tronen Jesus, då är vi trygga och vet att vi är i goda händer i våra liv. Jag ber också Jesus att du ska möta med oss individuellt var och en här idag. För du vet att vi bär på olika sorters fruktan och erfarenhet av fruktan. Och jag ber att du helige ande ska ta fruktan idag ifrån våra sinnen. Och att vi får bokstavligen lägga den vid ditt kors. För att din frid ska få komma in i våra sinnen. Det ber vi om idag i Jesu Kristi namn. Amen. Jag har en hälsning till någon här idag. Det finns någon här som har burit på en kallelse hela sitt liv. Och jag ser ju på er att ni är inte purunga, så många av er. Men du har burit på en kallelse på ditt liv som Gud har lagt ner till dig när du var ung. Och idag säger Herren till dig, det är inte för sent. Du kan få gå in i det som jag från början kallade dig till när du låg i din mammas mage. Då kallade jag dig vid namn och jag utrustade dig. Jag gav dig talanger, jag gav dig gåvor. Jag gav dig en personlighet som skulle kunna tjäna mig. Allt det här har bara väntat på att få komma ut och blomma. Och nu säger Herren till dig att du behöver ta ett första steg och du vet precis själv vilket steg du ska ta. Det som har hindrat dig alla år att säga ja till mig. Det finns ett steg som du måste göra. Du måste aktivt göra det som du vet hindrar dig från att gå ut. Och då kommer jag väl signa dig, säger Herren. Och du behöver inte bekymra dig om hur det här ska gå till. För att jag har redan förberett det, säger Herren till dig. Så var inte orolig, utan ta det steg som jag har sagt till dig under så många år att du ska ta. så kommer jag föra dig ut i det som du från början var ämnad till att vara i. Det är Herrens ord till dig. Åh Jesus, jag bara ber om frid över den här människan som har fått det här till sig nu. Och att du Jesus på ditt fantastiska sätt ska föra henne ut i det som du har tänkt,
Jesus. Amen. Och Christo Coriela Sandos. Jag säger Herren, när ni ser på er som församling så finns det ibland en fruktan att ni ska dö som församling. Kom ihåg, säger Herren, att det två eller tre är församlade. Där är jag mitt ibland. Och jag är mitt ibland er. Och jag vill inte att ni ska dö. Jag reser upp i anden en mur över er, säger Herren. En mur runt den här församlingen. Och jag ska också föra hit människor. Ni ska bara vara öppna. Ni ska tillbe mig och prisa mitt namn. Och ni ska vakta på muren. Jag har lagt grunden för muren, men ni får bygga resten själva. Se inte på er att ni är gamla för att bygga på muren. För jag är med er. Jag har gett er min käpp och stav. Så gå i frid, älskade församling. För inte dödens portar ska vara något hinder för er. Amen.
Jag fick nämligen, när vi skulle åka hit, så fick jag det här ordet till mig. Frukta icke, utan tro allenast. Frukta ej till er som församling. Och jag tror att Gud vill säga någonting till oss alla här idag. Men, ja. Frukta ej du Guds församling. Herrens ande bor i dig. Om Herrens ande bor i dig, då kan vad som helst hända. Helig eld ska brinna och du ska övervinna. Dödens portar hindrar inte dig. Därför att Jesus har makt. Han har all makt. Han vunnit seger på Golgata. Så är det. Och makten, den är i Jesu händer. Allt är honom underlagt. Dödens udde är bruten och ondskans makt är krossad. För han har vunnit seger. Han har makt.